Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkommen, det är dags för MotoGP-podd igen och den här gången är det nummer 161 med mig Tobias Lajon och med Andreas Mårtensson. Och du Mårtensson, har du hämtat dig från de senaste racehelgerna? Otroligt jämna lopp mellan Bagnaia och Bastianini, 2 gånger i rad.
2 gånger i rad, omvänt resultat, men båda har tagit 45 poäng de 2 senaste racen, det kan vi väl vara överens om.
Ja, det kan vi vara överens om. Ja. Det är kul att det är så tätt, tycker jag. Jag har otroliga sista varv och otroliga uppgörelser de två emellan.
Lite dåligt med poddande på senare veckorna, va?
Ja, jag undrar om inte det var lite sån här... Har vi snackat om det förut i podd eller har vi pratat om det utanför? Racebakfylla har man ju hört talas om. Och det handlar inte om festligheter utan snarare... Tror jag så här, man är mättad på upplevelser.
Ja, vi var on-site 2 race i rad och sen var det mycket att ta tag i hemma efter de där 2 veckorna.
Så kan man sammanfatta det. Det var inte mycket plustid man hade extra där kom dagarna efter Misano i alla fall.
Nej, men nu är det en ny podd och nu är det back to back. Nu är det till och med en triple header som det så fint heter. 3 race på 3 veckor.
Ja, vilket upplägg också. Spanien, Japan och sen vidare till Thailand. Ja, nu är det flygkilometer, precis. Korta resor och tidsomställningar och allt möjligt.
Ja, och idag spelar vi in, det är tisdag kväll. Sett på diverse sociala medier att de flesta är på plats i Japan. Mm, yeah. De har kunnat att landa de här flygplanen även fast den här ovädret helt enkelt har väl gått över lite.
Mm. Och du för ett par år sedan, då var även vi på väg dit. Hade det kunnat bli så?
Ja, det var något virus som kom i vägen.
Mm, det var ju det. Men spännande läge. Jag tycker att mästerskapet har ju verkligen tagit en intressant vändning och utveckling här de senaste helgerna. Så att det är ju otroligt. Alltså, nu ska vi jobba tunga timmar hemma från Stockholm. Det kan ju bli lättare när det tajtar till i mästerskapet.
Mm. Förhoppningsvis, nu är det ju riktigt tätt. Nu är det alltså 10 poäng till Bastianini eller till Bagnaia. Quartararo leder, 10 poäng till Bagnaia, ytterligare 7 poäng till Aleix Espargaró. Mm. Och sen är det 48 poäng från Quartararo i ledning till Bastianini. Under 2 race. Ja. 125 poäng kvar att köra om.
Allt på bordet.
Ska vi skriva bort Bastianini från det här?
Nej, alltså inte som det har sett ut de senaste helgerna.
Nej, det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra.
Och när vi ser hur det kan kasta och nollas och det är oerhört dramatiskt.
En nolla för Quartararo på söndag och en vinst för Bastianini igen. Ja, 23 poäng.
Då är det 4 förare med i matchen på riktigt.
Ja, det är det.
Ja, jätteroligt. Roligt men dramatiskt och precis så är det ju med motorcykelracing. Jag läste något inlägg här. Måste vara Nick Harris, gamla MotoGP-kommentator, som skrev om de här skadade förarna genom åren. Alltså, vi har haft Mick Doohan, det har varit just med mästerskap som har avgjorts efter tuffa fighter och jämna fighter ända. Det kan hända vad som helst ju, i motorcykelracing. Mm. Så är det faktiskt. Mm.
Det är det som är roligt också.
Mm. Och det blir bra nu när vi nu ska jobba tunga timmar.
Det är det där, vi brukar ju ändå prata om det. Nu inträffar aldrig, men vi brukar ändå prata om det. Det var ju 30 poängdifferens med 6 race kvar. En seger innebär 25 poäng, en andra plats 20 poäng. Det vill säga att om Bagnaia hade vunnit de här 6 racen och Quartararo hade slutat tvåa i de här 6 racen, så hade han varit ledare av mästerskapet, eller vinnare då uppenbarligen efter 6 race, eller efter allihop. Men det inträffar ju aldrig. För att det är så mycket annat som händer i den här sporten. Man blir inte etta, tvåa, tvåa, etta. Utan det händer grejer.
Ja, ja, ja. Det här som just Bagnaia uppvisar just nu, den här sviten med segrar och andra platser, den är ju extremt ovanlig.
Ja, den är det. 4 segrar och andra plats.
Mm. Och vad var det nu då? 42 000 delar senast här.
Mm.
Från segern.
Tight.
Mm, mycket tight.
In i en bra segment av säsongen.
Mycket bra segment. Så att det blir spännande. Och vi har lite att sammanfatta och samtidigt se fram emot Motegi. Och sammanfattningen då får vi gälla framförallt senaste racehelgen på Aragon. Och det här högintressanta första varvet inte minst. Men innan dess, en kortis. Vi har ju också, vi ska inte glömma startnummer. Det är podd nummer 161. Så vi ska väl beta av startnummer, Aragon-racet och sen blicka framåt mot Motegi.
Mm.
Du
känner igen turordningen.
Skönt att det är någon som gör det. Vi håller dig som lyssnar lite på halster ytterligare då, kring Aragon.
Kring Aragon. Ska vi börja med 61 då?
Ja, vi gör det. Vi backar nu då.
Jag har en som jag kom på. Jag har inte googlat, jag har inte gjort någonting. Jag har en 61 och den tar vi. För det är Chan Unche.
För jag också, jag bara drar mitt, vad heter det, carte blanche.
Vet
jag vet det i kortet, pass.
Norsk-turken, Chan Unche. Han kör med nummer 61.
Och det blir tydligt när vi träffar våra norska kollegor. De pratar ofta om de här
alltid,
turkiska förarna.
Alltid. Ja,
det är klart att det finns en koppling där.
Det är mycket Dennis Unche nu i och för sig då, precis. Tvillingbrorsan.
Ja. Och de här, de dök i alla fall upp på min radar under Red Bull Rookies-eran. De körde ju nämligen Red Bull Rookies Cup samma säsong och de fightades ju faktiskt om titeln, båda två.
Ja.
Även om det sen blev, det blev en poängdifferens till slut som, den var tydligt övervikt för Chan Unche då.
Ja, men det var det. Och detta är ju inte jättemånga år tillbaka i tiden, för de är ju väldigt unga fortfarande. De är ju födda 2003. De är alltså tvillingbröder, Chan Unche och Dennis Unche. Chan Unche, om vi börjar med honom då, han var ju den vassare utav dem i början av deras karriär. De körde 2017, så körde de Red Bull Rookies Cup. Även 2018, då dubblade de och körde också det spanska mästerskapet, junior-VM. Men just den säsongen, 2018, då vann alltså Chan Unche Red Bull Rookies Cup. Dennis Unche blev två.
Mm. Och det intressanta här, det var ju att då var det ju på riktigt en styrning i potten i Moto3 efter. Ja. Visst var det så?
Ja.
Och den här styrningen, den minns jag ju tydligt, för det här är ju kanske en av höjdpunkterna i Chan Unches karriär. Dels att ta titeln, men sen fick han ju chansen redan till Valencia samma år att hoppa in som wildcard, eller vad kallar man det för då?
Ja, nej, men han var ju wildcard och i och med att han hade vunnit Red Bull Rookies Cup så fick han ställa upp, annars hade han inte fått ställa upp på grund av åldersbestämmelserna. Han var för ung helt enkelt. Men i och med att han hade vunnit redan, han hade säkrat titeln, så fick han köra för Acciaios team i Valencia 2018. Du var på plats, jag var inte på plats. Jag satt hemma och kommenterade, du var på plats och kommenterade. Men han vann racet.
Han gjorde det. Häftigt. Väldigt
häftigt. Ja. Första racet. Och så vinner man. Det är grymt. Och där någonstans så trodde man, vad ska det här bli av? Han fick ju en styrning i Acciaios team till 2019. Körde hela säsongen, men inga resultat överhuvudtaget. Han tog alltså 8 poäng på hela den säsongen. Medan han då ett år tidigare hade tagit 25 på ett race. Han fick det inte alls att stämma helt enkelt. Och sen efter det så var det ju färdigkört i GP-sammanhang. Sen tog han ju sitt pick och pack och drog till Superbike-VM med Sofoglu i managerroll. Precis som hans bror Dennis Unche och som Toprak till exempel har. Kenan Sofoglu, och nu är han alltså i Supersport-VM för Kawasaki. Precis som Sofoglu var under många, många år. Och där har de blivit kvar. Och lite pallplatser förra året. Två tredjeplatser, en andra plats. Och sen kör vi vidare i år också.
Men du, den här utvecklingen, det är ju verkligen, om man nu ska säga någon liknelse här, upp som en sol och ner som en pannkaka på ett sätt. För att han, alltså målsättningen måste ju hela tiden varit GP-klasser för honom.
Ja, det borde vara för de flesta.
Det borde vara för de flesta, ja. Som också har tagit sig dit och vunnit där. Men något som jag också har tänkt på under båda brödernas karriär, det är ju deras skillnad i storlek här. Och frågan är om just det här med Moto 3, om det var rätt för Chan Unger, om han inte skulle lyckas bättre och ta sig tillbaka nu till mästerskapet och möjligtvis en Moto 2-styrning istället.
Ja, det tror jag också. Det tror jag hade varit en bra grej för Chan Unger. Sen vet man ju inte de här tre säsongerna i Supersport-VM hur det kan ha påverkat både hans mentalitet och hans förmåga att köra en GP-cykel har förändrats. Det kan ha förändrats. Tittar vi på Dennis Unger så börjar ju han nu verkligen få sitt genombrott i GP. Han har varit lite av en slow starter hittills. Kört lite yvigt och på en bestraffning. Blivit avstängd två race. Med rätta skulle jag säga efter det som hände i Austin. Men nu börjar han ju ta steg för steg. Och är med på ett mycket bättre sätt än vad han var innan. För då var han någon gång då och sen kraschade han bort sig. Nu är han med där uppe. Träningar, kval, race. Mm. Och kör städat. Mm. Så att han är absolut en av favoriterna skulle jag säga till nästa års Moto 3-mästerskap, och då ska han dessutom köra för Akja just nu i fabriks-KTM. Så att han lämnar Tech Trials som han kör för nu då, och går upp ett pinnhål i KTM-hierarkin och sitter på officiellt fabriksmaterial, och det tror jag kan bli bra för honom. Och jag skulle säga en av de snabbaste och mästerskapsfavoriterna inför nästa år.
Mm. Ja, intressant med utvecklingen där, bröderna emellan som sagt då. Och förhoppningsvis då, Chan Unger, om han har den ambitionen och viljan att ta sig tillbaka, att han lyckas hitta någon konkurrenskraftig styrning. Men då är det ju igen möjligtvis det här som vi har sett med Dennis Unger. Man kanske inte kan räkna med att han slår igenom direkt på en och samma säsong igen.
Nej, du får nog ta det en liten stund. Nu är han å andra sidan van med lite mer motoreffekt då med Supersport 600. Det är ju likvärdigt med Moto 2. Även fast det skiljer mycket annat de två klasserna emellan, så är det ju inte Moto 3 som ligger närmast mot Supersport 600.
Nej. Ja, Chan Unger, vi får hoppas för hans del att karriären tar ny fart, om man nu har den önskan att komma in och tillbaka till GP-sammanhang. Annars så får vi följa Dennis Unger.
Seger i sitt första race i GP-sammanhang. Hur många förare är det, tror jag?
Ja, det hör ju inte till vanligheten. Och dessutom, som du sa där, åldersinkvoterad med låg ålder. Mm. Minns du varför Quartararo som fick vänta en full säsong efter han hade vunnit spanska mästerskapen. Han vann det två år i rad.
Ja, han var ju tvungen att vinna det två
år
i rad.
Exakt, han var ju 14 första gången, eller man var 15 nästa gång. Och kom knappt vidare ens efter andra.
Nej.
Intressant.
Ja.
Men du, ska vi kasta oss tillbaka? Ska vi kasta oss in nu till Aragon? Det var ju en återigen ett extremt jämnt race, och Det var kanske ändå något annat som fastnade på näthinnan och som har hängt kvar medialt här efteråt. Och det var ju första varvet, inledningen.
Ja, ska vi börja med att lyssna på hur det lät i söndags i våran sändning. Ja, från start helt enkelt, så får ni följa med något varv och så analyserar vi efteråt.
Vänta på grön flagg längst bak. Ska lamporna tändas? När de sedan släpps fältet iväg på 23 varv.
De står still länge här.
Ja, Nakagami är sent fram. Sänker sin Honda. Redo nu för start. Håll ögonen nu in i kurva 1. Fältet iväg när lamporna släcks. En jämn start från första led. Quartararo på insidan. Rins gör en bra start från tredje led. Törs inte fullt ut utmana Quartararo där.
Även Marquez har gjort en riktigt bra start förbi Quartararo. Uppe på sjätte plats, Marquez.
Så har vi en KTM högt upp också. Det är Brad Binder före Marquez.
Men vad är det långt, och det är Quartararo.
Ja, Quartararo gör en riktig, riktig krasch här. Och slår dessutom i backen hårt mellan kurva 7 och 8.
Har du kontakten med Marquez möjligtvis? Aleix Espargaró låg på utsidan. Det blev trångt där.
Ja, det var ett ovanligt ställe att se en krasch på. Quartararo omkull. Och vad skönt att se att han i alla fall kryper ihop.
Och vi ser det kontakt igen!
Och då är Nakagami. Och han kommer ju kana rakt in i det här. Och det är Paul Espargaro som så när håller på att åka omkull. Jag undrar om han inte får lov att rödflagga det här. Vad händer här nu? Är det Marc Márquez som är i kontakt?
Nej, det kan ha varit problem med Márquez cykel faktiskt efter kontakten med Quartararo. Såg att det blir kontakt igen där alltså med Nakagami.
Stor dramatik i inledningen av racet här på Motorland Aragon. Krasch alltså för mästerskapsledande Fabio Quartararo. Det här öppnar ju upp alla möjligheter för Bagnaia, men även för Aleix Espargaró som just nu är fyra i racet. Dramatiskt.
Binder också har gjort en grym start här i allting som har hänt. Quartararo, han har ont efter den här kraschen. En rejäl krasch.
Ja, och det ryker och det är... Nej. Nu ska ju du köra av banan här, tycker jag.
Ja, bara av här. Jag tror att det är faktiskt ett däcket där som tar emot någonting. Vi ska följa här Quartararo. Det är Márquez på utsidan. Ja, det är Márquez som får ett litet släpp faktiskt. Och Quartararo ligger på insidan där och kan inte undvika när han ligger så pass nära. Kolla Márquez där. Där släpper det till lite grann. Quartararo ligger precis bakom där på insidan.
Ja, och han ligger ju safe.
Här åker vi med Quartararo.
Han ligger ju hur säker som helst där på insidan.
Samtidigt som Márquez där vill ha en annan vinkel där. Det såg ut som att det var Bastianini som var långt ut.
Nej, en serie olyckliga omständigheter
där.
Ja,
det var det.
Ja, du Andreas, vad tänker du själv när du hör och ser det som hände efter eller under inledningsvarvet på Aragon?
Händelserikt, va? Lite för händelserikt.
Ja, det var ju dessutom två ganska... Det där var otäcka krascher.
Ja, det var...
De är riskfyllda, de där typerna av krascher.
Båda två. Ja. Båda
vad
två
önskar
faktiskt.
Du? Man får önska när man säger samma. Filippin, säger jag. Det är så gammalt.
Jag avslöjar inte.
Nej, då faller det inte ut
sen. Väldigt otäcka krascher. Nakagami var kanske mest otäck egentligen i och med att han stannade kvar mitt i banan. Som tur är så höll han kvar i cykeln en stund. Och det är ju mycket enklare om man har ett objekt som förare bakom och veta vad ska jag göra för någonting. Att man bara har ett objekt att undvika än att man har både en cykel och en förare som går på varsitt håll. Då blir man helt förvirrad som förare och vet man inte. Jag tyckte vi såg det i slutet när han väl släppte cykeln. Det var då det började bli komplicerat för Paul Espargaró och bland annat.
Ja, extremt svårt. Vi har ju varit med om de där händelserna båda två. Ja. Och just det här som du säger, förare kan gå åt ett håll, cykeln går åt ett annat och själv är man på väg
åt det tredje.
Och
så väjer man för man tror att... Ja.
Man hoppas att de där kurvorna aldrig möts.
Nej, och det var ju tur att han höll kvar i cykeln så länge som han gjorde, även fast han nu kanske då skadade ena handen, höger handen dessutom. Opererades igår, Nakagami pratar vi om nu, och kommer att flyga till Japan och försöka köra. Vi får väl se om man kan få köra sitt hemmarace. Tråkigt annars.
Men det där är den stora risken. Nu vet inte jag om han höll i med vilje eller om det gick så fort själva sekvensen så att han blev fast.
Det blev nog så. Det var nog inte något med vilje där med flit, utan det blev nog som det blev helt enkelt. Det som Quartararo gör är också väldigt otäckt. Han hamnar ju tack och lov utanför idealspåret. Hade det skett på ett lite annorlunda sätt lite senare så hade han också åkt rakt fram och där hade det blivit ännu värre. Så tur i oturen där att han åker åt sidan.
Och det här var ju så tidigt i racet också. Jag märkte det nu när vi lyssnade igen här att jag var lite snabb i kommenteringen där var vi var på banan. Det var ju faktiskt bara ut ur kurva 3 det där skedde.
Ja.
Och då är ju fältet extremt samlat, vilket vi också såg här på banan.
Ja.
Eller och hörde. Så att
det var det.
Läskigt och jag fortsätter också bara just med Quartararos krasch där, det här som de här skrapmärkena vi såg, har vi fått någon förklaring fullt ut varför det såg ut som det gjorde på bröstet?
Ja, det har vi och det är inte bra, utan det är hans skinnställ som har öppnat sig igen i själva kraschen, och man ser faktiskt, eller ja, jag har sett på Twitter att det finns bilder som visar hans bröstplatta flyger ur. Och sen så ser man, om man tar det bild för bild, så ser hans skinnställ öppet ut. Alltså från ombordkameran när hans Yamaha går upp och ner och överallt. Så om man zoomar in där och pausar och tar bildruta för bildruta, så ser man honom flyga och ha skinnstället öppet.
Redan i luften?
I luften. Och det spekuleras ju vad detta beror på, men mycket tyder nog på att det är när han blev överkörd av sin egen cykel, att någonting då går sönder.
Ja, men det var det jag tänkte. Det var ju min tanke där när vi såg själva kraschen, att han träffades av framdäcket.
Ja.
Och då vet man ju själv, med ett hjul som snurrar, det kan ju i princip...
Det kan hända grejer.
Det kan hända grejer. Ja,
men då det spekuleras i att framdäcket helt enkelt gjorde så att dragkedjan antingen gick sönder eller gick ner, jag vet inte vilket, troligtvis sönder.
För mig låter ju det rimligast.
Och att han då, att skinnstället öppnade sig. Ja. Och sen glider han ju sista sekunden, sista metrarna, så glider han ju på mage. Och där tycker jag man ser också när han glider att han försöker få in armbågarna under, så att han inte ska ligga med bröstet mot asfalten, utan att han ska grida på armbågarna. Så han upptäcker nog det här under själva slutfasen av kraschen, innan han har stannat, att hans skinnställ öppnar sig och att det bränner till i bröstet.
Här pratar vi före som har kraschat en del.
Ja, det är klart.
Jo.
Men liksom få ner armbågarna då, för att det ser ut så. Vi har inte fått någon 100% förklaring. Vi kanske får det på torsdag på presskonferensen. För i söndags, han var ju faktiskt med på mycket mediaträffar efteråt. Men det var ingen riktig där, ingen journalist där som hade snappat upp vad det egentligen var som hände. Men nu när alla har fått analysera det i lugn och ro här på flygresan på väg till Japan och en annan hela måndagen, så finns det nog andra frågor att ställa till honom än vad som gjordes i söndags. Så att jag hoppas att vi kan få en klarhet i detta på torsdag på presskonferensen.
Nej, jag skulle köpa den där förklaringen direkt om ett framhjul som träffade. Det var nog min spontana känsla när han gjorde ju den luftfärden och blev mer eller mindre överkörd av sin cykel.
Ja, det var konstiga brännsåren då. För
dels ja, de behöver ju inte orsakas av framdäcket där, tänker
nej,
jag.
Utan, som du, nej, det, nej det, men om skinnstället är stängt, ja, då ofta får man inte sådana brännsår på det sättet. Utan han kan ju ha fått det när det öppnat. Lite märkligt då, när det öppnat så borde det vara lite mer grus i såret.
Ja, det var väldigt
rent. Och kanske till och med lite djupare än vad det var. Det var väldigt ytligt. Han var ju till och med på de här mediegrejerna efteråt. Hade det varit djupt så hade han ju givetvis inte varit med. Då hade han ju varit i Medical Center. Så att, jag vet inte.
Nej.
Hoppas vi får klarhet i det. Men återigen så är det ett skinnställ som öppnar sig. Och det var andra gången den här helgen. För det hände även för Aleix Espargaró. Han kraschade under någon av träningarna. Både FP1 och 2, jag vet inte vilken det var. Utav träningarna som hans skinnställ öppnade sig. Men återigen, och då sa han att han inte hade knäppt ordentligt. Att det var anledningen. Vi såg det i Österrike tidigare i år. Jorge Martin, när han kraschade. Öppet skinnställ när han kraschade. Han kör med samma märke som Quattararo, det vill säga Alpine Stars. Det här är någonting de behöver se över.
En annan sak man kan spekulera i det här, det är ju ökad luftmängd och ökad airbag-systemen här. Som jag, det blir ju min tanke. Att man liksom också smäller på
håller det. På grund av, precis, skinnstället lite för tajt. Någonting måste ju ge med sig när en luftkudde kommer.
Ja.
Det kanske kan påverka. Det kräver utredning det här, för ett skinnställ som öppnar sig på det här sättet, inte bra alls.
Nej.
Det måste de komma underfund med varför och fixa det.
Nej, man vill ju inte ha gliper någonstans när det handlar om...
Nej, och inte bröst. Det,
nej,
det är liksom,
nej.
Det här kunde ju slutat riktigt, riktigt illa för Quattararo. Och sen även hans visir som flyger av. Det har vi sett några gånger nu på hjälmar. Det hände för Nakagami när han körde huvudet rätt in i Bagnaias bakdäck på Barcelona. Det var extremfallet. Ja, då hade han ju flyt där. Nu lossnade Quattararos visir igen här. Och det är inte första gången på Quattararos hjälmar som det händer. Och jag såg faktiskt rykten idag redan att han har signat för ett annat hjälmmärke till nästkommande säsong.
Kör inte han samma...
Scorpion idag.
Ja, just det.
Och att han ska byta till HJC. Vi får väl se om det finns någonting i de ryktena. Om det stämmer eller inte. Men viktig grej detta. Att se till att visir inte lossnar och att skinnställ inte öppnar sig. Det känns som att det är back to basic.
Mm. Väldigt. Men du, vi stoppade upp direkt för de här två krascherna. Då, men själva intensiteten i första varvet, och det var ju mycket fokus på... Det var ju mycket fokus på Quartararo. Hur skulle han lyckas under sina första svängar, inledning på racet? Hur skulle Marc Márquez ta sig framåt? För vi såg att han hade bättre fart än vad hans kvalposition visade. Och samtidigt då det här titelkampen då, Aleix Espargaró från fjärde, Bagnaia som stod i pole position. Det var ju upplagt.
Spännande inledning.
Ja, det var ju spännande. Ja, det var, man kunde nästan ta på känslan där inför start.
Ja, faktiskt. För det var många som behövde göra en bra starter. Och två av dem som sen hamnade i närkontakt med varandra var ju Márquez och Quartararo. Quartararo var ju inför, eller rättare sagt efter kvalet och inför racet redan på lördagen, så sa han att jag måste ge 100% första varven. Först starten och sen första varven. För det är då hans race kommer avgöras. Och så var det nog också. Han behövde göra en bra start. Och han gjorde en... Han gjorde ingen klockren start, Quartararo. Men han gjorde heller ingen dålig start. Han kom iväg bra. Han tog Sarko i sitt led. Problemet för hans del var ju att Binder gjorde en klockren start ifrån 10:e startruta. Och Márquez gjorde en jättebra start också från 13:e startruta. Det vill säga rakt bakom Binder. Och de körde ju ytterökare båda två i första kurvan.
De åkte ju i princip i samma lucka.
Det gjorde de.
Kändes
det gjorde
som.
De körde ytterökare i första kurvan och sen fick de ju in i kurvan då i kurva 2, och där låg ju Quartararo lite fast i och med att han hade startspår längst till vänster från P6. Så tog han ju innespåret i första kurvan och sen så blev det ju att han blev rundad egentligen ut ur kurva 1 och in i kurva 2.
Och då hade han ingenstans att ta vägen.
Han var tvungen att släppa Márquez helt enkelt. Så att Márquez låg ju på en sjätte plats när vi gick in sen i kurva 3. Och det var ju där det hände egentligen. Och om vi tar det som det hände, ni har hört hur vi kommenterade. Och det som hände, det är ju... Till att börja med, det som hände är ju att Aleix Espargaró är väldigt aggressiv in i kurva 3. Och tar sig förbi... Samtidigt, om vi backar ett steg. För det första är Miller en ganska dålig ingång i kurva 3. Samtidigt som Aleix Espargaró är väldigt aggressiv på Bastianini in i kurva 3. Och tar Bastianini på insidan. Men kommer då, i och med att Miller har gjort en lite för dålig kurva 3, så kommer Espargaró lite för nära Miller. Vilket gör att han får egentligen, istället för att hålla sin naturliga spår, så får han drifta ut lite. Och på utsidan om sig så har han Bastianini. Så han trycker liksom ut Bastianini ut på kurpsen. Detta gör i sin tur att den som är femma i det här racet än så länge då efter tre svängar, det är Binder. Binder som kan ta både Espargaró och Bastianini som ligger långt till vänster ute på kurpsen och kör. Samt Miller som får en dålig passage genom kurva 3. Så Binder går ju upp på en andra plats där efter Bagnaia. Han gör ju en klockren kurva 3 där.
Han går från 10:e till 2:a där, ja, på 3 svängar.
Ja, det är precis vad han gör. Ja. Och vad har då detta med Márquez att göra? Jo, för Márquez ligger ju bakom Aleix Espargaró och Bastianini och Binder då, som ligger mer till höger. Men när Aleix Espargaró trycker Bastianini ut utanför banan, så vill ju Márquez, som har kommit in i kurva 3 lite för snabbt egentligen och har ett lite annorlunda spår, han missar lite i kurva 3. Han är någon meter ifrån Apex på insidan. När de två går åt vänster, då vill ju Márquez få en bättre utgång och gå lite mer höger. För då vet ju han att då kan han lägga in innanför, in i kurva 4 och sen in i kurva 5, som då nyper åt ordentligt. Kurva 4 är den här snabbvänstern. Och det han försöker göra då, det är ju helt enkelt att knycka till cykeln så att den ska styra lite mer åt höger. Samtidigt som han vill få en bra utgång givetvis och få med sig farten. För då vet han ju att då har han chans att ta två förare in i kurva 5 sen. Och det som händer då är ju att däcket är inte uppe riktigt i temperatur och han får ett litet släpp. Och det är ett ganska minimalt släpp. som man får.
Ja, han hamnar ju liksom inte, varken, han tappar ju knappt linje.
Nej, eller... och det är inte riktigt nära en krasch heller, utan det släpper till, men det han måste göra det är att släppa gasen. Och Quartararo då, som är superaggressiv, har gjort en hyfsad start men ändå förlorat två positioner, en till Binder, en till Marquez. Han har tagit den, men han är sjua i det här läget. Har ju precis samma plan som Marquez har. Det vill säga ligga tight på insidan i kurva 3. När Marquez går lite brett där i kurva 3 så vill han ta en ännu tajtare linje, och där ligger han på insidan. Och samtidigt som Marquez då vill svänga lite höger och få det här släppet, då finns det ingenstans för Quartararo att ta vägen. För hans plan är ju givetvis att ta Marquez sen in i kurva 5. Det är ju det han planerar. För att han får ju också en väldigt bra passage genom kurva 3, eller in i kurva 3 och genom kurva 3. Men när Marquez får det där lilla släppet, då är han alldeles för nära.
Då är det en återvändsgränd.
Ja, det är en återvändsgränd där. Han kan inte göra någonting. Det finns ingenting för Quartararo att göra i det här läget. Och en sån här typ av kurva, alltså som man tar i 160, 170, 180 km i timmen, det är nästan det sämsta sättet att ligga väldigt, väldigt nära någon. För att du ligger på bra moment, som Marquez där ligger med en ganska...
Han har mycket
vridmoment just i det här läget. Och stänger han då gasen, då tar det rätt stopp. Det bromsar ju inte in, men det är nästan den känslan man får i den farten. Hade det varit i en långsam sväng detta hade hänt, då hade det också blivit lite mer dragspelseffekt i det hela. Då hade inte Quartararo kunnat ligga så himla nära. För då hade Marquez lagt på gas och så hade han försvunnit ett par meter innan Quartararo kan lägga på gas. Men i det här läget när det går så pass fort, så när Marquez tar i gasen och måste släppa gasen, det går inte. Det går inte att undvika. Kontakten är ett faktum och han drar på öronen där väldigt hårt. Mm.
Så egentligen är det ju då, som du beskriver det här nu då, så blir det ju en lång kedjereaktion.
Ja, det börjar redan med att Miller missar lite. Samtidigt som Aleix Espargaró är superaggressiv på Bastianini in i kurva 3. Redan där börjar det.
Och det är ju en helt naturlig reaktion från alla förare här i det här läget. Att man försöker ta varenda millimeter eller... passera det som går. För de första svängarna är de som är lättast.
Ja, alltså i det här finns det ingenting som avviker mot hur... Hade detta skett på en gång till, så hade det skett på precis samma sätt. Det är ingenting som avviker. Det som avviker, det minsta, det är att han får det lilla släppet. Men det är helt naturligt i och med att det är första varvet. Och liksom det kan hända alla. Mm.
Men då blir det den här dramatiken där, och redan där blir man ju, i och med att det är Quartararo som drar omkull, så blir det ju så här: wow, nu händer det mycket direkt här, för det här, man inser ju direkt att det här kommer ju påverka mästerskapet hur mycket som helst och öppna upp för andra då. Och sen kommer nästa incident där som vi egentligen inte nämnde annat än just risken för Nakagami här. Men vad är det som orsakar den sammanstötningen?
Ja, men det är ju från sammanstötningen med Quartararo när han kör in hela sin framkåpa emellan däcket och kutsen på Marquez cykel. När han kör in där så fastnade skräp där, kåpdelar. Och vi såg ju det sen när vi fick se repriserna lite senare efter tredje varvet eller något liknande i slutet på raka, när Marquez skulle ta sig in i det på honom, att det flög bort en bit. Och det var ju hans nummerplatta. Om man tar den bildruta för bildruta, så ser man ju att det står en 2, jag vet inte om en nollan fick med, men man ser ju hans nummer. Det är alltså den som sitter fast inne i hans cykel.
Och hojarna har ju fått problem för mindre grejer än så, menar jag. Det jag tänker på den här tear-offen och alla
exakt.
Grejer som
här får man en hel kårfiberbit liksom, och det var ju inte bara den.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det flög ju av hela det varvet Marcus körde sen.
För nästa incident kommer ut i kurva 7 där, ja. när Marcus lägger på gas och ska sänka sin cykel.
Då ligger den på högersidan om cykeln, i och med att det var där som Quartararo körde in i Marquez, och sen när han då ska trycka på knappen för att sänka cykeln så ligger den på högersidan, och då kan den inte riktigt sänka högersidan utan den sänker vänstersidan på något sätt, så att den på något, ja, den styr åt vänster, så fort han trycker på knappen så styr han åt vänster, och Nakagami då som är på väg ut ur kurva 7 får en bra utgång, och just i den svängen så lyfter man ofta lite framhjulet. För det går lite, det blir liksom en liten wheelie just ut ur den svängen. Vilket gör att när Marcus kommer styrande mot honom, samtidigt som Nakagami då är lite på bakhjulet, och så har vi den där bågen igen som vi brukar prata om, och vi brukar få fråga om det. Varför svänger förarna, om man har två stycken högersvängar, varför svänger då förarna för mycket åt höger och sen till vänster och sen tar nästa kurva? Men det blir automatiskt just i det partiet på banan. Just där så blir det att man få upp hjulet lite och sen sätter man ner och sen går man lite tillbaka och sen går man in i svängen. Och i ju precis det här läget, i helt fel läge för Nakagami, så svänger ju Marquez vänster på grund av när han trycker på knappen så drar hojen åt vänster och så blir det kontakt.
Och redan i första kontakten där så ser man ju hur Nakagami tappar balansen.
Han ligger ju ut ur en högersväng med lite lyft på framhjulet.
Ja, och han är på väg åt höger.
Han är på väg åt höger och han vill ju egentligen kunna sitta rakt. Hade han suttit rakt där så kanske han hade klarat det där. Men han sitter inte rakt för han är precis på väg ut ur kurva 7.
Så han kan ju inte hejda den där. Det blir liksom som en två gånger ja. Kontakt med Marquez cykel.
Ja, det blir fel. Mm. Och sen går han omkull. Så att, ungefär det hände. Mm.
Jag har gjort exakt samma grej en gång. Läskigt som...
Inte bra.
Nej, otroligt läskigt. Men det här med ja, sen av sen när väl de här krascherna och när delarna, jag trodde ju spontant att det här blir en rödflagg, för man såg ju problemen där Quartararo singlar runt med cykel och allt möjligt och Nakagami där och före som bromsade hejvilt, men det undvek man faktiskt.
Ja, man fick undan de här två incidenterna. Det är ju två separata incidenter, så att det går ju, men Quartararo såg ju lite ömtecknad ut när han gick därifrån, men han kom ju ifrån där till slut. Och cykeln fick de ju undan, och sen även Nakagami fick de ju också därifrån, och då var det ju egentligen bara att köra. Men det var ju mycket skräp på banan, det sa ju Miller bland annat när de kom första varvet efter det där. Just in i kurva 4 från Quartararo och cykel som hade dratt ut massa av kolfibergrejer och grus. Och det var inte mycket vi såg av det i sändningen, men man ser, som förare ser man ju allt sånt där. Man ser ju minsta lilla sten som ligger vid fel ställe, som inte gjorde varvet innan. Så det var lite läskigt tyckte de när de gick in just i kurva 4 varvet efter.
Men snabbt jobbat av funktionären i det här läget. Mm. Och det, lite har man ju tackat också det här långa banvarvet och hinna få undan allting. Det hade inte kanske gått på ett kortare banvarv.
Nej, det kanske till och med räckt med 10-15 sekunder kortare. Så hade det kanske inte gått. Och då hade man fått dra ut den röda flaggen. Men nu får man ju lite mer tid på sig att fundera på det. Innan man behövde göra det. Men ja, dramatiskt.
Verkligen.
Första varv. Och alla är överens om att den första incidenten är en race-incident. Det är inget snack om det. Det andra också. Sarko är väl den enda egentligen som har öppet i alla fall varit lite kritiskt mot Marquez där. Att han tyckte väl att Marquez skulle känt det här. För Marquez sa ju det också efter racet. Att han kände att någonting var fel. Detta skedde alltså ut ur kurva 3 in i kurva 4. Ut ur kurva 5 så sa Marquez själv att han kände att någonting var ja, något problem helt enkelt. Men han visste inte vad det var för någonting, fortsatte. Och sen var det ju bara ut i kurva 7. Det var ju då han tryckte på knappen som den drog vänster. Sarko tyckte väl att Marcus skulle kört åt sidan redan när han kände det där. Och tyckte att, ja men gav han lite kritik för att han inte gjorde det helt enkelt. De flesta andra är överens om att det hade nog de inte heller gjort i den situationen.
Man kör nog så länge det känns, ja, som att det...
Så länge det känns så att det inte är något så att hjulet håller på att trilla av eller att svingen är sned på riktigt,
nej.
Då kör man. Ja. Och sen just när han trycker på knappen, det är ju svårt för honom att veta att det är en kåpdel som gör att det ska svänga vänster. Det är ju inte överdrivet lätt att veta.
Nej, vet inte faktiskt. Kanske du tänkte på någonting. Hur uppfattade ens Mark Marquez den här att det blev en sån stor krasch bakom honom där i första läget?
Nej, men han, jo, han kände ju givetvis...
Jo, men smällen, men jag menar att det blev sen hur stort och hur mycket, det är man ju inte, helt klar över i det skedet.
Det vet man ju inte, men han visste ju att Quartararo hade gått omkull i det läget. Och det är klart att går man omkull i det läget i 160-170 blås, så är det klart att man förstår att det är en hård krasch. Liksom. Så att, han sa ju precis det vi egentligen har sagt också, att precis det som hände. Han fick ett litet släpp, Quartararo låg precis nära och kan inte undvika helt enkelt att köra på honom.
Nej, dramatiskt värre inledningsvis. Mm. Och sen fortsatte det ju, var ju tight race här och hård kamp. Och för mig då som, jag tänker för de flesta så blir det ju extra intressant vad som händer nu när mästerskapsledaren går omkull där direkt i inledningen. Och när Bagnaia är upp och drar i täten. Och, ja, det blir ju intressant poängmässigt att se utvecklingen på racet där.
Det blir det. Intressant är ju att Bastianini går förbi Bagnaia och man tror att nu kommer rycket. Och han försökte, men det räckte inte. Utan han gjorde ett misstag nere i kurva 12. Bagnaia kunde ta tillbaka. Och då fick han en liten lucka samtidigt på 8, 9, 10 nere. Samtidigt som Bastianini nog insåg att i det läget, nu måste jag ta det lite piano för att annars kommer jag överhätta mitt framdäck här. Så han tog det lite lugnt och sen så bidrar han sin tid där bakom. Och sen när det var ett varv kvar så... Högen.
Supersnyggt.
Ja, det gjorde han.
Jag riktigt trodde inte han skulle komma tillbaka efter den där bromsmissen där som du nämnde, kurva 12. Att det skulle räcka igen och ta i kapp och gå förbi på ett snyggt sätt. För att någonstans tror jag att han också tänker att det här är min nuvarande och min framtida arbetsgivare ännu tydligare.
Ja, och vet du, jag tror inte han tänker så. Jag tror inte det. Inte efter det här. Inte efter de två senaste racen, tror jag inte det. För han skulle bara vinna det här racet. Och nu är han 48 poäng bakom. Det är inte jättemånga poäng.
Han är ju definitivt inte avhängd som vi säger.
Nej, han är inte avhängd. Så jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att han gick för seger. Det var så. Och med tanke på hur han gjorde det. Jag tycker vi har sett det här nu några gånger på Bagnaia. Bagnaia är supersnabb. Han har 4 segrar på andra plats. Senaste andra platsen alltså med, vad var det, 42 000 delar.
Nu är jag här på Aragon. Ja,
något sånt där.
Ja, och först, segern för 3 veckor sedan, då var ju 34 eller någonting.
Ja, men han har 4 raka segrar inför det här. Nu har han andra plats då med de här ynka tusendelar. Så han har ju kört grymt bra. Men det var som vi också sa i helgen här, att 2 utav de här gångerna, då har han haft marginalerna på sin sida. Att oförmågan av dem som har jagat honom har gynnat honom. Och då tänkte vi på Silverstone, där egentligen Vinales skulle vunnit det där för han var snabbare. Men gjorde sin attack helt fel och sen gjorde en massa misstag. Och sen senast på Misano, där Bastianini skulle vunnit det där racet. För han sätter alltså snabbaste varvet på sista varvet med ett misstag som kostar minst 3 tiondelar i kurva 4.
Ja, det är ungefär som att man skulle slå en andra serv i tennis och det blir världens hårdaste serv.
Ja, ungefär så.
Plötsligt.
Ja.
Ja.
Men där på något sätt så lyckades Bagnaia hålla ifrån att tappa segern. Men det gjorde han inte nu för tredje gången. För nu var Bastianini snabbare. Och jag vill säga att Bastianini var ganska rejält mycket snabbare än vad Bagnaia var. När man tittar på hela racet igenom. Hade han fått en lucka där, hade han inte gjort det där misstaget när han var förbi första gången. Då hade inte Bagnaia haft någonting att svara med. Och speciellt inte de sista 5 varven.
Ja, för då hade han ju också, vi ponerar då att Bagnaia hade behövt följa Bastianini, då hade ju de problemen eventuellt uppstått för ja. Bagnaia med överhettat framdäck eller så.
Och då tror jag inte han hade följt med Bastianini. Nej. Då tror jag att differensen hade blivit flera sekunder till slut.
Jaha, i det skedet, första skedet såg det ut så faktiskt.
Så Bastianini hade marginal i det här racet. Han var klart snabbare. Även fast det blev de här tusendelarna så var han snabbare i det här racet.
Men är inte det här fascinerande också då? Hur Bastianini gör det på fjolårs Ducatin och hur han lyckas hålla liv i däcken. Och, jag menar, det är ändå Ducati, det är ändå samma familj. De har ju ändå tillgång till varandras data. Det kan inte Bastianini. Gresini-teamet tror jag inte kan hålla något data hemliga för fabriksteamet i det här läget.
Nej, det kan de inte. Det kan de inte. Nej, det är jätteimponerande. Superimponerande. Bastianini sa ju själv efter racet att han har likvärdigt material, att det skiljer inte speciellt mycket mot vad Bagnaia kör med. Jättesvårt för oss att avgöra givetvis hur nära. Det ska vara en fjolårshoj på något sätt. Har den fått uppdateringar så att den är mer lik? Ja, kanske. Vad vet vi? Det är svårt att se med blotta ögat. Ja. Men det är klart att det är någonting kan ha skett med hans cykel. Men och vad som är skillnaden, det är ju det som också är svårt. Det pratade vi om när vi pratade Martin eller Bastianini. 22 kontra 21 hoj. Svårt att veta då hur man ska jämföra. Nu blev det Bastianini. Och sen när han fick reda på det så har han ju verkligen inte svikit de som trodde på honom. Utan han har ju tvärtom presterat mer än väl.
Ja. Han har ju presterat så bra så att de vet inte riktigt hur de ska reagera. Nej. Hos Ducati.
Och det tyckte jag vi såg efter racet. Ja. När Ciabatti och
Tardozzi var framförallt som inte riktigt visste hur han skulle.
Nej. Och sen så kom Dalinha där och bara, men nu grabbar, nu kramas vi allihopa och firar.
Japp. Hade man gjort någon emoji på det där, då hade det blivit någon sån här krulligt uttryck på mungiporna.
Nej, det är inte helt såklart, det är det inte. Nej, det är inte helt såklart om de skulle fira eller inte. Men de vann ju trots allt märkesmästerskap.
Ja, men det är ju det också som ligger i potten här för dem. Ett förarmästerskap också. Jag menar, det skulle ju också kunna gå helt snett här nu. Att de missar
att de,
det igen.
Ja, att de missar det. Ja. De tar poäng av varandra. Mm. Det är det som är risken mot att hoja på griden. Att de tar poäng av varandra. Ja. Och missar de förarmästerskapet, då är det inte bra.
Nej.
Det är inte bra. Då har man inte tagit ett förarmästerskap sedan 2007 Ducati. Så att
men återigen, det är ju ändå det som är nu med, som du nämnde här i början på podden, det är 125 poäng kvar att köra om. Så att jag menar, det är ju samtidigt tidigt att ge de här tydliga direktiven att du ska göra så och du ska göra så när vi ser vad som kan hända. För jag menar, backar man av det minsta på fel tillfälle eller gör något misstag, då är det vi ser som nu i söndags här.
Mm. Ja, och det är ju inte omöjligt att nästa race så är det Bagnaia och Quattararo som går ihop.
Ja, så kan
och sen helt plötsligt så vinner Bastianini och så närmar sig ännu mer och sen är Bagnaia skadad och då skulle de kanske haft de här extra poängen i Misano till Bastianini istället. För att kunna slå Quattararo i slutändan. Så man vet ju inte, det var ju det vi inledde på det med, det är därför det är roligt med motorcykelracing, för man vet inte.
Nej.
Man vet inte förrän det är färdigt.
Men, fascinerande fight i alla fall på banan, de två emellan. Och snyggt och prydlig omkörning av Bastianini. Ja. Den sista där som han gjorde, den var ju in i kurva 7, säger jag rätt?
Ja.
Det var ju hur...
Den var klockren. Det var en blockpass som var...
Fanns inget. Var ju inte ens, och det var inte nära att vara kontakt och det var inga så här konstigheter med... Nej, inte att Bastianini han höll inte på att gå omkull, inga konstigheter.
Det var bara för Bagnaia att ge sig. Varsågod, här har du placeringen. Mm. Det var inte mer än så. Men jag tycker det börjar bli lite kyligt med de här två. Det är grattis i Park för mer, men det är inte mycket mer än så.
Nej.
Och det här ska bli väldigt spännande att följa. För när vi var i Italien här för några veckor sedan och hörde hur snacket gick lite i depån om just det här valet som de precis då hade gjort för Bastianini. Istället för Martin, italienare kontra spanjor. Två olika management mellan Bagnaia och Bastianini.
Bastianini som har Pernat, för detta manager för Capirossi till exempel.
Biaggi. Medans Bagnaia då tillhör VR46-akademin. Och de var inte nöjda. VR46 är inte nöjda med att ha
Bastianini
i samma team. Två italienare. De hade hellre sett att det var Martin som kommer från något helt annat och inte konkurrerar på det sättet. Och det var som några i depån sa, att det är nästan så att Ducati vill ha intriger mellan de här två italienarna. Det gick inte så bra mellan Dovi och Janone när det var två italienare för några år sedan. Sen var det Petrucci och Dovi. Då såg det på ytan ut att vara bra. Tills Petrucci vann ett race på Mugello. Sen var det lite frostigt där. Nu är det två italienare igen alltså.
Ja, så har det varit lugnt några år nu med Miller bredvid.
Ja, Miller. Par år.
Ja, och det var lugnt så länge Hayden åkte, var det ju också helt lugnt.
Ja, det var det.
Ja, nej, oklart. Så,
ja, intressant snack om det där i alla fall. Att det är lite kritiska röster redan nu, ska vi komma ihåg.
Ja.
Det är ju rätt tidigt än, om inte ens teamkompisen.
Men då, om vi ska ge oss vidare i snacket här, Andreas. Vi har ju den här punkten med plus och minus. Nu har vi ju behandlat Ducati i stor utsträckning. Nog måste Ducati nu, när man säkrar konstruktörsmästerskapet, när man slutar ett och tvåa i racet, måste hamna på ett plus.
Mm. Är det klart? Ja, ja.
Det var skönt.
Och ett och tvåa för andra racet i rad. Så att det är klart att de hamnar på ett stort plus. Den fungerar på väldigt många olika ställen, den där Ducati nu. Det är inget snack om den saken. Och jag tycker sista partiet på den här banan, den här långa vänstersvängen, där kan man se mycket hur hojarna beter sig. Och Ducatin ser ganska stabil ut där nu. Mycket stabilare ut än vad vi har sett tidigare säsonger.
Och det ser ut som att du har ju kört mycket varv på den här banan, men just en sån här långsvepande sväng där man ska både bromsa sent och sen med mycket känsla ändå i slutänden, sluttampen på bromsningen, och så samtidigt rulla på gas där under max nedlägg. Ibland behöver man tajta till spåret.
Ja.
Det verkar som att, som du är inne på, det verkar som att Ducatin,
att det fungerar bra.
Ja, funkar i alla de situationer som kan uppstå där.
Ja.
Också få med sig bra fart ut på start och målrakan.
Ja.
Ducatin på plussidan, vad säger du sen då? För att vi hade, du nämnde där inledningsvis Binders inledning. Han gör ju en extremt stark start, och det räcker nästan till pallplats till slut också. Sluta fyra.
Han tappar den sista varvet mot Aleix Espargaró, som är något starkare. Men han gör ju klockrent race, så återigen så bevisar de ju att KTM är bra när det är lågt grepp. Låg greppnivå, då funkar KTM:en jättebra. Och det såg vi Binder prestera. Vi såg Oliveira också vara med hyfsat bra på träningen, åtminstone i racet var det väl hyfsat.
Han var uppe ett tag och tappade väl ner till 11:e till slut.
Ja. Men Binder gör det här superbra. Var nära att han tog en pallplats. Väldigt nära.
Plussidan där, men fortfarande för ojämna resultat för att vara en...
Ja, men det hade varit intressant att se Binder nu på en konkurrenskraftig cykel. Att de får ordning på KTM, för då skulle Binder verkligen kunna vara med och utmana högt upp.
Vi har ju sett honom prestera på undermåligt material även i Moto 2. Tänker på det här KTM-chassit som...
Inte var bra i början.
Nej, och han överkörde väl mer eller mindre det chassit tills de fick ordning på det.
Mm.
Och då var han vinnare.
Snabb.
Mm. Plussidan på Binder då?
Ja, absolut.
Aleix Espargaró då med hans fight på slutet?
Men det är också ett plus tycker jag. Alltså han tar sin tredje plats. Han hade nog hoppats på mer. Sa själv att han var nästan övertaggad liksom, och trodde att ja, men det här, nu ska jag på pallen, nu ska jag vinna det här racet. Men sen så gick det ganska dåligt på fredag med två krascher, och det satte nog spår i hans huvud lite under helgen. Och sen lyckades han ändå ta sig vidare från Q1 till Q2. Viktigt. Starta fyra.
Högt upp ja, dessutom i Q2.
Starta fyra. Och sen är han ju med där om sista pallplatsdiskussionen hela racet igenom.
Så om man tittar på poäng sammandraget nu med Aleix Espargaró då, 17 poäng bakom Quartararo. Jag kan inte låta bli att fundera vad som rör sig i huvudet när han blickar tillbaka på Barcelona-racet. Han slängde bort. Hur många poäng blev det till slut där?
9.
Ja, då hade han alltså varit... hade varit, om hade, inte om.
Om inte. Ah, ja. Ja, nej, det är kanske grejer imorgon. Vi får se vad sluttabellen visar.
Ja, slut. Det är kanske viktigast att se.
Det blir det.
Avvakta
det blir
till dess.
Jag vill ge ett plus till, som vi kanske inte har med här. Jag vill ge det till Crutchlow. Jag tycker han gör riktigt bra inhopp.
Ja, och han blir ju... Rätta mig här om jag
har
fel.
Han blir bästa Yamaha.
Ja. Mm. När Quartararo går på öronen, och han var ju också bästa Yamaha under helgen. För är ju inte bästa, är bästa icke Quartararo Yamaha. Ja. Ja, men han var ju vassare än vad både Binder och vad Morbidelli var framförallt.
Ja, Morbidelli hade ju en bedrövlig helg. Bedrövlig helg. 17:e plats.
Och de startade alltså, Crutchlow startade 19:e, Morbidelli 20:e, Binder, Darren Binder 23:a.
Mm.
Så att Crutchlow var alltså bästa Yamaha bakom Quartararo på kvalet och bästa Yamaha över mållinjen.
Ja.
Det är anmärkningsvärt med tanke på med tanke på hans senaste år här, rullat tummarna och kört något testvarv här och där. Det är inte samma sak.
Nej. Nej, det är, Morbidelli måste verkligen, han måste ta sig i kragen här. Det här funkar inte, helt enkelt.
Nej, jag undrar hur långt tålamod de har. Jag är lite förvånad över att de faktiskt har haft det här långa.
Ja, men nu när Crutchlow kom in också och sopar banan med honom, det är inte bra. Det
är absolut inte bra för honom. Och det här är ju en bana som, vad konstaterar vi? Var det 2 år sedan som Morbidelli vann racet?
Ja, dessutom.
Dessutom.
Mm.
Ja, det är absolut. Crutchlow värdet plus här. Men på minussidan då? Det har vi redan varit inne på, tänker jag. Morbidelli här.
Ja.
Han får ta sig i kragen.
Mm.
Jämfört med Aleix Espargaró och så är ju också Vinales en förare som underpresterar resultatmässigt här.
Hade mer att ge.
Ja, vi såg det här under träningarna och var lite frustrerad. Och, någon missar kommunikationen. Vad var det som hände egentligen?
Nej, jag vet inte exakt vad som hände, men miss någonstans och hade inte riktigt farten. Hade farten i fredagen, toppade den, men sen var det var stopp lite när det väl skulle presteras varvtider på kvalet och på FP3. Togs inte vidare, startade P16. Direkt inte helt enkelt.
Ja, och så inblandade han i det här. Ja, han hamnade ju bakom allt det här.
Nakagami-grejen här. Tappar mycket tid på det.
Han får ta nya tag helt enkelt.
Det får
han hade det här pallplatser definitivt, men den här första segern är ju inte, den är inte långt bort.
Nej, rätt häll så kommer det ju.
Ja. Har du något mer minus förutom dem? Kan vi släppa det här kanske?
Tror det.
Du, då får vi ta blicka framåt. Då har vi ett race här om ett par dagar. Det är nästan dags att gå och lägga sig så man hamnar i rätt tidszon snart. Även om racehelgen i Japan inleds på ett lite annorlunda sätt. Vad är det som gäller först tidsmässigt där så att vi klargör det?
Ja, men tidsmässigt så har man ju strukit morgonträningen på fredag. Och det gjorde man ju för ett gäng månader sedan när man insåg att Aragon ligger ju faktiskt veckan före.
Kom man på sådär, kom mitt uppe i allt.
Och sen kommer man väl på det när man var i Argentina att det här med frakter fram och tillbaka runt om i världen, det kan ju innebära problem. Så det man beslutade sig för var att ta bort morgonträningen och istället skjuta på friträning nummer 1 och lägga den på eftermiddagen, lokal tid. Och svensk tid så kommer vi alltså dra igång 5:08. 07:55 på fredag. Och då blir det bara en träning. Under fredag.
Och den är lite längre?
Den är lite längre. Den är 75 minuter lång. Så den börjar alltså 7:05 och den slutar 9:20-9:20 då. Så 75 minuters träning istället för 45. Så det är ju en halvtimme extra. Så det är ganska mycket. Det är så man har valt. En träning bara. Både Moto3, Moto2 och MotoGP alltså på fredag. Men sen är det som vanligt resten av helgen.
Mm.
Lokala tider helt enkelt. Och det innebär ju att vi drar igång på lördag morgon. Då drar vi igång 03:40. Tidig morgon. För friträning nummer 2 som den då heter. Och sen så drar vi igång friträning nummer 3 som då är den vanliga friträning nummer 4 då. Den drar vi igång med 07:20. Och sen är det kval efter det.
Mm.
Så kvalet Q2 helt enkelt, det startar ju då 08:25.
Och du, jag är intresserad över, när är själva MotoGP-racet på söndag morgon?
På söndag morgon, då är det tidigt. Nej, det är inte så tidigt. Men MotoGP-racet, uppsnack 07.25.
Ja, det är några som behöver ställa klockan. Det beror på vilken ålder man befinner sig. Om man är inte har uppnått den här åldern när man måste gå upp ändå på morgonen, fast man inte har ställt någon klocka, då får man ställa klockan för att hänga med där.
Är man under 30...
Ja, då
behöver man ställa klockan.
Ja, då ställer man klockan.
Är man mellan 30 och 40, de har småbarn, så då är man vaken ändå.
Då, precis.
Och sen kanske mellan 40 och 60.
Då finns det andra anledningar till att gå upp i det läget.
Ja.
Men de
och
här...
över 60 så är man vaken.
Precis. Den här yngsta kategorin, de kanske inte ens har gått och lagt sig. Så kan det vara.
Så kan det vara mellan 20 och 30 där, ja.
Faktiskt.
Just det. Tänkte inte
kan man ta det där på... Som hemvägen. Sista, på hemvägen, ja, precis. Ja,
med en vurre.
Japp, vurre i ena handen. Och numera kan man ju ha en egen skärm. Det var ju annat när man själv var i den åldern. Då var man ju tvungen att jaga rätt på någon som möjligtvis hade en parabol. Minns du den där?
Kabel-tv.
Kabel-tv, exakt. För att få syn på de här varven. Men, men det blir första helgen där utav fyra på Asien-turnén.
Och Asien och Australien.
Asien och Australien.
Ja, exakt. Men så är det. Men du... 07.25. Jag ser fram emot helgens race.
Ja, det gör jag med.
Motegi är det som gäller.
Och det är också under förutsättning. Vi touchade vid det här inledningsvis. Att vädret är på rätt sida. Jag har varit med på tillställningar just på Motegi. Där det plötsligt varken har gått att se framåt eller bakåt. När dimman har legat tät och regnet har stått som spön i backen. Det är inte omöjligt att det blir så här heller.
Nej, men det har ju varit ett väldans oväder helgen som gick och i början på veckan. Det ser bättre ut just tyfonmässigt än vad det har sett ut. Så att förhoppningsvis så kan riset genomföras. Men väderprognosen, den ser inte munter ut. Det ser ut att bli väldigt blött på fredag. Ännu lite blötare på lördag. Och det kan bli väldigt, väldigt blött där i Japan. Det har vi sett många gånger. Som det ser ut just nu så är det uppehåll på söndag. Men fortfarande risk för regn. Men hyfsade temperaturer ändå. Runt 20, 25, 26 till och med. 20, 25, 26 under fredag, lördag, söndag. Så hyfsat varmt ändå. Men ser ut att bli en del regnkörning.
Men det som har hänt här i mästerskapet, då är det ju helt öppet, konstaterar vi i toppen. Vi har en möjlig full regnhelg. Också massa variabler att slänga in här med allt ifrån krascher till känsla för cykeln i regn som är något helt annat än på torrt. Och sen då dessutom tänker jag på med... jag hade ytterligare en sak. Jo! Det som vi faktiskt har lämnat hyfsat bakom oss nu, en pandemi. Det här gör ju också att en stor del av startfältet faktiskt inte har varit på plats här med MotoGP-cyklar.
Nej, det har inte varit något race där sedan 2019. Det var första säsongen i MotoGP för Bagnaia och Quartararo. Och Quartararo gjorde ju bra resultat redan första gången han var där. Han slutade ju på en andra plats med Petronas Yamaha. Så att det där var riktigt imponerande som man gjorde när Marcus vann det racet. Trea blev Dovi.
Mm, det tror jag var Dovi.
Marcus, Quartararo och Dovi, man drog förra gången vi var där. Men det innebär ju kanske lite svårigheter för vissa andra. Och vi var inne och touchade på det lite under sändningen också, att om man får gissa, bara slänga upp bollarna och bara se vilka man fångar, så kanske man kan komma fram till att Yamaha har det kanske bästa och enklaste paketet som funkar på de flesta ställena ganska omedelbart. Medan Ducatin är lite mer nischad, att det kräver sin tid att komma upp i fart, men när den väl är uppe i fart så är den väldigt bra. Och lite så fungerar ju Bagnaia också. Att det tar en stund. Han presterar oftast inte på första träningen och inte på andra. Och gör han det, ja, men då är han med på racet också. Men ibland kan det ta sin lilla tid för Bagnaia att komma upp i fart. Och nu kommer vi alltså till en bana där Ducatin såg helt annorlunda ut 2019. Det var en helt annan motorcykel. det är säkert inte en skruv som passar mot dagens hoj. Medan Yamahans koncept är ungefär lika som det var 2019. Det är lite olika chassin givetvis och så vidare. Men cykelmässigt så är det more or less the same. Medans Ducken är alltså en helt annan hoj. Så att, vad nu det betyder.
Mm.
Det skulle kunna innebära en fördel för Yamaha och Quattararo. Och framförallt om det blir lite mindre torrkörning och det blir torrt på racet.
Exakt det här väderscenario som du målar upp här nu, om det skulle bli så.
Ja.
Och slänger vi dessutom in Aprilien då, som ändå är med i titelkampen här, främst med Aleix Espargaró. Där har vi två väldigt erfarna förare i sadeln. Aleix Espargaró och Maverick Viñales, båda varit på plats och kört MotoGP många gånger och på olika fabrikat. Cykeln däremot är ju också, som du är inne på med Ducatin, är helt ny för säsongen.
Mm. Mm.
Och vi såg ju nu hur den här senaste helgen hur Viñales gick lite vilse fartmässigt, trots att han var där faktiskt och körde förra året på cykeln också.
Mm. Ja, men exakt. Så det kan också bli svårt. Honda lika så. Helt ny Honda till denna säsongen.
Ja. Mm. Mm. Ja, det känns ju som en väldigt öppen fortsättning. Snudd på känslan inför säsongspremiären. Vi vet inte vad som väntar nu, de här kommande 1, 2, 3, 4 racehelgerna.
Nej, exakt. Nej, men inför helgen nu så känns det fördel Quattararo. Men det vi ska komma ihåg med Motegi är att det är den värsta start- och stoppbanan som finns på hela kalendern. Och det är där man använder de här 355 mm bromsskivorna och har varit obligatoriskt att använda de största som finns egentligen. Det är just på Motegi. Superhårda inbromsningen innan sista partiet på banan där. Och det har ju generellt sett gynnat Ducati, det här med bromsa rakt, lägga ner gas, full gas. Och så är det V-formade första partiet där. Första högersvängen, första vänstersvängen. Det är verkligen V-formade. Passar Ducatin som en smäck. Att gå in stenhårt och sen bara vrida på rullen ut i svängen. Mm. Medan Yamaha måste ha fart med sig istället.
Ja, ja. Och det är liksom det är kanske precis, det blir inte någon Yamaha-parti förrän när de har gått in under bron där.
Exakt,
och bort första gången.
Då börjar det bli Yamaha-parti. Ja. Men så tar man liksom förberedelserna, hur hojen ser ut och sådana här saker. Ja, men då kanske fördel Quattararo och Yamaha. Tar man hur banlayouten ser ut så är det definitivt fördel Ducati. Ja, och så har vi väder på det. Så att, återigen, vi vet inte. Det ska bli kul och spännande att följa.
Ja. 125 poäng återstår av årets MotoGP-mästerskap. Vi har en racehelg som närmar sig med stormsteg. Tisdag kväll nu när vi spelar in det här, nämnde du Andreas. Och det är bara 2,5 dygn kvar i princip då innan det drar igång. Och håll i hatten och häng med oss vidare här under säsongen. Som vanligt då på Viaplay under helgen. Och sen så ska vi också tacka alla som stöttar podden och lyssnar på oss. Trots den lilla luckan här efter Misano så är vi tillbaka.
Jag har sett hur saknad i alla fall podden har varit.
Roligt att höra.
Men nu är vi tillbaka. Igen.
Tack för den här gången då. Så är ni med oss under helgen från Japan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.